Skeptikerns guide till Jesus. Det här blir en kväll som handlar om historiens Jesus. Vad kan vi veta om Jesus från Nazaret? Det blir en kväll om evangeliernas trovärdighet. Vad har vi för slags källmaterial? Jag vill understryka det som Mats sa här, att det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och resonera kring det som jag presenterar här. Men först, varför i all sin dag ska vi avsätta en söndagkväll, Stockholm 2013, och tala om en enskild gestalt från antiken? Kom igen, det är bara historienördar som gör sånt. För de flesta av oss är det fullständigt ointressant. En enskild individ i antiken, det är en helt annan värld, en helt annan plats, en helt annan tid. Kopplingen till mig och mitt liv och sånt som jag tycker är viktigt är för det mesta minimal. Varför avsätta en kväll om Jesus från Nazaret? Ja, det finns ett antal bra skäl. Jag ska ge dig tre. För det första. Det här är inte vilken individ från antiken som helst. Det handlar om den gestalt i mänskligheten som har påverkat fortsättningen mer än någon annan. Han är mänsklighetens mest inflytelserika gestalt. Och vi vandrar alla omkring i svallvågorna av hans liv och hans undervisning. Så här säger Jaroslav Pelikan, en amerikansk historiker. Oavsett vad någon personligen tänker eller tror om honom, så har Jesus från Nazaret varit den dominerande figuren i den västerländska kulturens historia under nästan 20 århundraden. Om det vore möjligt med någon slags supermagnet att plocka bort från den historien varje stycke metall som bär spår av hans namn, hur mycket skulle då bli kvar? Det är hans födelse som får majoriteten av mänskligheten datera kalendern. Det är hans namn som miljoner använder när de förbannar. Och det är hans namn som miljoner människor ber. Och så är det fortfarande i världens mest sekulariserade land, i Sverige, eller hur? Vi strukturerar vårt år utifrån händelser i den här mannens liv. Vi firar jul och vi ska snart fira påsk. Det handlar om hans födelse och hans avrättning. Vi strukturerar den enskilda veckan i 7 dagar med en röd dag. Det handlar om hans påstådda uppståndelse ifrån de döda. Vi kan titta på de olika institutioner som vi håller så högt i vår kultur. Universitetet, vetenskapen, sjukvården, rättssystemet. Och undersöker vi det historiskt så går rötterna tillbaka, direkt eller indirekt, till den här mannen. Vi kan tänka på de namn som vi bär. Ja, det domineras ju inte av gamla fornordiska namn. Varför heter vi sånt som Stefan eller Maria eller Petter här uppe i norr? Därför att människor i hans familj och bland hans vänner bar de namnen. Det går helt enkelt inte att vara en människa 2013 i Stockholm och förstå den kultur man är en del av om man inte förstår den här enskilda gestalten från antiken. Okej, första skälet till varför ni inte ska gå utan stanna kvar. Andra skälet. Det har att göra med de sanningsanspråk som är knutna till den här gestalten. Ni vet att det finns sanningsanspråk som man måste förhålla sig till. Därför att de antingen är oerhört hotfulla eller oerhört förhoppningsfulla. Alltså för att förklara vad jag menar. Tänk dig en situation där havet plötsligt drar sig undan. Och de flesta blir bara nyfikna. Varför drar sig havet undan? Och någon säger: det här är början på en tsunami. Vi måste gå åt andra hållet. Inte ut och se hur botten ser ut. För havet kommer snart att slå tillbaka. Är det sant eller inte? Det står massor på spel. Man måste förhålla sig till det som påstås. Och man måste göra någonting av det. Gå ut i vattnet eller upp i bergen. Hemskt exempel. Men låt mig ta något hoppfullt. Du får ett brev. Alldeles oväntat. Och du öppnar det och säger: ett testamente har gett dig 10 miljoner kronor. Du måste infinna dig där och då för att kvittera ut det. Du måste förhålla dig till det. Det är enormt hoppfullt. Men du måste ju göra någonting av det. Ignorera det eller? Faktiskt ta dig dit för att se. Är det någon som har gett detta till mig? När det gäller Jesus från Nasaret så är han inte en individ i mängden bland antikens alla individer. Här är en gestalt som framträder med oerhörda anspråk. Tidigare helt outsagda anspråk om att vara den gestalt som är lösningen på alla andra människors problem. Att han är själva meningen med vår existens. Att han är den som kan förlåta oss, som kan rena oss, som kan förnya oss. Som kan fylla tomheten, vakuumet i vårt inre med liv. Att han är det bröd och det vatten som vår själ hungrar och törstar efter. Att han är den som kan ge evigt liv. Att han är kopplingen mellan skapelsen och skaparen. Och det här är ju antingen först en nonsens och idioti. Eller är det något alldeles underbart? Och man måste förhålla sig till detta. Och notera, det här är inte bara anspråk som vi hör ifrån antiken. Kristen tro är inte bara världens största rörelse. Det är världens idag snabbast växande rörelse. Därför att människor över hela jorden på alla kontinenter säger vi har erfarit och upptäckt och förstått och insett att de här anspråken är på riktiga. På riktigt, han har gjort någonting i mitt liv. Om man är en del av mänskligheten måste man förhålla sig till detta. Man behöver undersöka, vad är det för anspråk? Vem är han? Och vad ska jag göra med det? Ett tredje skäl. Jesus är populär. Det är faktiskt lite inne att diskutera Jesus. Och det är klart, man vill ju gärna vara trendig. Så ett tredje skäl. De senaste 10 åren så har det publicerats mängder med böcker om Jesus från Nasaret. Dörrarna öppnades genom Dan Browns roman Da Vinci-koden. Som bara i vårt lilla land har sålt i över 1 miljon exemplar. Fantastiskt genomslag. Och där Dan Brown i romanens form låter sina romanfigurer säga: glöm den traditionella bilden av Jesus. Nu finns det andra källor, de gnostiska evangelierna. De ger en bättre, en sannare, en mer ursprunglig bild av Jesus. Han var inte Guds son. Nej, han var på många sätt en vanlig människa. Han var gift med Maria från Magdala. De fick barn, en dotter Sara. Hon fick barn. Det finns faktiskt blodsättlingar till Jesus från Nasaret på jorden idag. Det här bröt vallen. Och sen har det kommit böcker. Roger Wiklund skrev sin stora tegelsten. Den Jesus som aldrig funnits. Han säger, Jesus har inte ens existerat. Glöm Jesus helt och hållet. Han har aldrig funnits. Allt är en myt, ett påhitt. Lena Einhorn skrev sin bok Vad hände på vägen till Damaskus. Jesus är i verkligheten, enligt Lena Einhorn, identisk med Paulus. Så Jesus från Nasaret och Paulus från Tarsus är en och samma person. Och Michael Begent skrivit en bok som heter Jesusskrifterna. Han hävdar att man har funnit ett handskrivet brev från Jesus av Nasaret. Han har själv sett det, säger han. Man har hittat det i Jerusalem. Problemet är att ingen annan får se det här brevet som Jesus har skrivit. Ni förstår vilken världsnyhet. Ett handskrivet brev från Jesus av Nasaret. Men det är klart, Michael Begent gör ju sina misstag när han ska konstruera sin story. Han säger att det är en antikvitetshandlare i Jerusalem som har visat honom det, att man har hittat det i Jerusalem. Aj, 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 aj. Det här är en bild från tempelplatsen den här vintern. Det snöar i Jerusalem. Det regnar i Jerusalem. Ja, det innebär att man kan inte hitta texter från antiken i marken i Jerusalem. Det finns inget material som motstår 2000 år av fukt. Om man hittar texter, då hittar man inte på ställen där det snöar och regnar. De texter vi har hittat under 1900-talet, det är ju de stora fynden i Qumran, vid Döda havet. Och i Nag Hammadi, den egyptiska öknen, där det är snustort. Den mest omdiskuterade boken de senaste åren är förstås Jonas Gardells bok om Jesus. En mer seriös bok kan man säga än de andra böckerna när det gäller att åtminstone försöka relatera sig till forskning. Och samtidigt en bok som säger Jesus var inte Guds son. Jesus dog inte för världens synder. Jesus kallade inte människor till omvändelse. Jesus uppstod inte fysiskt, kroppsligt från de döda. Och han undergräver hela den kristna tron. Jag kunde fortsätta ge exempel. Det finns böcker på svenska som säger att Jesus var egentligen buddhist. Som säger att Jesus var egentligen samma som Barabbas. Ni vet den där fången som Pilatus. De tror samma person, säger Hjalmar Söderberg. Jesus är egentligen densamma som Julius Caesar. Ja, det finns ingen ände på teorierna om Jesus från Nazaret. Och här har vi då det stora problemet. Man blir helt förvirrad om man läser moderna tiders Jesusböcker. Och min erfarenhet är att människor i Sverige idag inte köper liksom rakt av. Nej, men nu är det så här som Dan Brown säger, eller som Lena Einhorn säger, eller som Jonas Gardell säger. Utan alla de här teorierna om Jesus har skapat någon sorts förvirring, någon sorts känsla. Det är tydligen ingen som vet. Det är tydligen fritt fram att lägga fram sin egen teori. Det finns tydligen ingenting att gå på, så varje gissning är lika god som en annan gissning. Så, här står vi då, 2013. Och vi vill försöka säga någonting om en gestalt som levde på 30-talet. Inte 1930-talet, 30-talet. Hur ska vi få kontakt? Ja, som kristna så tror vi att Jesus är uppstånden och levande. Vi tror att han genom sin ande är närvarande och att man därför kan få en direkt kontakt med Jesus. Men den här kvällen så vill jag inte tala om det. Jag vill tala om någonting annat. Nämligen frågan, kan man också rent historiskt etablera kontakt med Jesus från Nazaret? Så, låt oss ge oss kast med den här frågan. Det finns mycket att ta i, det kommer att gå undan, så häng med. Den grundläggande frågan som vi får börja med, det är ju 2013, vi vill tillbaka till 30-talet. Är det möjligt? Är historien åtkomlig överhuvudtaget? Hur ska vi bete oss? De flesta av oss, de köper väl att vi kan ha kunskap om sånt som vi själv har varit med om. Alltså vår egen livstid. Då ifrågasätter vi inte kunskapen. Och det är klart, om jag då pressar mitt minne så kommer jag tillbaka till det år då Beatles slog igenom med She Loves You. 1963. Några av er kan pressa ett minne ytterligare en bit bakåt. Men för alla oss tar det ju slut. Vad händer liksom bortom den punkten när vi själva inte har erfarit det? Kan vi veta någonting om det? Ja, lite eftertanke säger väl att ja, visst kan vi det. Det är ju därför vi har historiska institutioner vid universiteten, eller hur? Det går att rekonstruera det som fanns innan vi fanns. Det gör det därför att vi har tillgång till historien genom de spår som är efterlämnade. Och där de viktigaste spåren är texter. Där människor som levde innan vi fanns har skrivit ner vad som hände. Som har beskrivit det. Hur ska människor kunna veta någonting om 2013? En dag är alla vi borta, vi är döda. Hur ska människor kunna veta någonting om vad som hände medan vi levde? Om vi har berättat, eller hur? Då kan man veta någonting om vår tid. Och så är det förstås tillbaka. Det finns spår. Texter är de viktiga människor har beskrivit. Och så i tillägg. De olika lämningar i form av vapen och mynt och konstverk och byggnader och vägar och broar. Och alla lämningar som vi fortfarande kan se. Och så får man börja lägga ett pussel. Hur passar de här bitarna ihop? Informationen vi har i texterna, lämningarna. Och så försöka förstå. Och det är klart, ibland får vi säga, här har vi inga texter, här är det ganska tomt, vi vet ganska lite. Vi får lämna det tills vidare. Ibland får man säga, ja, vi vet lite grann, men här är flera saker som det är vagt, det är lite osäkert, det kan vara så, det kan vara så. Och ibland kan vi säga, här har vi väldigt bra material. Vi kan rekonstruera med ganska stor säkerhet vad som hände, hur det skedde, varför, och så vidare. Om man ger sig i kast med det, att försöka rekonstruera historien, så måste man ständigt påminna sig om skillnaden mellan science och science fiction. Om skillnaden mellan fakta och fiktion. Därför det verkar vara någon sorts inbyggd frestelse hos oss. Att vi ställer frågan så här. Skulle det inte kunna vara se eller så? Vi testar om en teori är möjlig. Skulle inte Jesus kunna vara fransman? Skulle inte Jesus kunna vara skåning ursprungligen? Ja, det fanns ganska stor rörlighet i romarriket. Man skulle kunna... Det är förstås inget som teoretiskt utesluter det. Och så här kan man hålla på att ställa teoretiska frågor. Det har ingenting med historieforskning att göra. I historia kan man inte ställa frågan om en teori är möjlig. De flesta teorier, så länge de inte är helt logiskt omöjliga, de är ju tänkbara. Jo, visst, Jesus skulle kunna vara fransman, han skulle kunna vara skåning, han skulle kunna ha varit buddhist och tagit sig till Israel. Det går inte att utesluta. Men det där är ju science fiction. Det där är vad romanförfattare håller på att tänka ut alternativa världar. Och det får man gärna göra. Men det har inte med historia att göra. I historia är inte frågan om en teori är möjlig. Utan i historisk forskning är frågan alltid om en teori är sannolik. Och nu kommer det viktiga. I ljuset av fakta. Och fakta, det är ju det vi har gemensamt av texter och lämningar. Vilka texter talar om att Jesus kom från Frankrike till Jerusalem? Vilka texter indikerar att han egentligen hade ett skånskt ursprung och tog sig till Israel? Vilka texter indikerar att han hade en buddhistisk världsbild och tog sig till Israel? Inga förstås. Och därför är det helt ointressant. Om en teori ska diskuteras, så behöver den vara relaterad till faktamaterialet som alla har tillgång till. Texter och lämningar från tiden det gäller. Okej, då har vi den grundläggande inställningen med. Ska vi börja jobba med det? Och nu handlar det om att förhålla sig till texter. Om vi då börjar riktigt grundläggande, det är kanske inte så många av er som ifrågasätter detta, men har Jesus existerat? Massor med människor i vår kultur ställer den frågan. När jag är ute på en gymnasieskola idag så kommer den frågan upp. Har han verkligen funnits? Då får man titta på faktamaterialet. Vad är det som talar för att Jesus har existerat? Faktamaterialet består av tre stora grupper av texter. Det äldsta, den tidigaste källan, är Paulus texter, som talar om Jesus från Nazaret och ger information om hans historiska liv. Den utförligaste källan är de fyra evangelierna, som är ett mycket omfattande material om Jesu tre år i offentlig verksamhet. Och så finns det ett antal övriga källor, judiska och romerska texter, som ger inte mycket information, men som fungerar som en bekräftande väv av uppgifter om Jesus. Låt oss titta på det här. Och vi ska ta det i ordningen Paulus, sen de övriga källorna och så evangelierna, som ju är den utförligaste källan, så vi ska lägga en del tid på den. Låt oss börja med Paulus. Och här är något väldigt intressant. Vi har en helt oomstridd text, Galaterbrevet, som alla accepterar som en autentiskt brev ifrån Paulus. Där Paulus berättar att han på 30-talet i sin egen hemstad Jerusalem träffar familjemedlemmar till Jesus. Han skriver så här i Galaterbrevet. Först 3 år senare, efter att han har blivit kristen, han var ju motståndare under kanske 1 års tid till den framväxande kristna rörelsen, blev sen omvänd och kristen. Och 3 år senare efter sin omvändelse for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, det är Petrus. Och jag stannade 14 dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte. Bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på. Det här är historiskt oerhört intressant. Paulus säger att han i mitten av 30-talet träffade Herrens bror. Alltså det här är inte Jakob, Jakob och Johannes, utan det här är Herrens bror Jakob. Det är bara verkliga personer som har familjemedlemmar. Fantasifigurer, legender har inte familjemedlemmar och bröder. Vi kunde fortsätta att studera Paulus och hittat 20 olika informationsbitar om den historiska personen Jesus. Om hans delar av hans liv, om hans avrättning, om hans begravning. Så Paulus är den tidigaste källan. Galaterbrevet är skrivet runt år 50. Så själva texten är skriven 15 år efter händelsen att han träffade en familjemedlem till Jesus. Om vi förflyttar oss till det övriga materialet. Och ni kommer notera att jag inte kallar det utombibliskt. Därför att det här materialet som vi ska diskutera, där finns inget material som vid den tiden då det skrivs är bibliskt. Och här råder en massa förvirring. Alltså, Paulus brev eller evangelierna, de är ju inte bibliska när de skrivs. Det är ju vanligt historiskt material. Och det påverkas ju inte av att man senare sätter samman det i en bok och kallar det för Bibeln. Om man sätter samman olika antika skrifter i ett större verk så försämras inte deras källvärde. Och därför kommer jag inte tala om bibliska källor och utombibliska källor som om det var liksom någon sorts olika sorters källor. Vi har källor från antiken som när de skrevs var precis likvärdiga källmaterial. Människor beskrev vad som hände. Och då ska vi titta på några antika källor. De två viktigaste historieskrivarna, de som är de mest grundläggande för vår kunskap om antiken, det är den judiska historieskrivaren Josefus och den romerska historieskrivaren Tacitus. Låt oss börja med Josefus. Josefus berättar i sin bok Judarnas historia om en händelse som sker år 62. Den sker i Josefus egen hemstad. Han var ifrån Jerusalem. Händelsen sker när han är 24 år gammal. Så han återberättar någonting från sin egen samtid. Och då är situationen så här. Att den romerske ståthållaren vid den tiden, Festus, hade dött. Och hans efterträdare hade inte blivit installerad. Och det innebar att det i Jerusalem var ett maktvakuum under en kort tid. Och då passade Sanhedrin, det styrande rådet i Jerusalem, på att göra saker som de egentligen inte fick göra, nämligen utfärda dödsdomar. Och då ger man sig på de kristna. Och Josefus berättar följande. Festus, den romerska ståthållaren, var nu död. Och Albinus var på väg, men hade alltså ännu inte kommit fram till Jerusalem. Så han, Ananias den yngre, församlade Sanhedrins domare och förde till dem brodern till Jesus, som kallas Kristus, och vars namn var Jakob, tillsammans med några andra. Och när han hade anklagat dem för att ha brutit mot lagen, överlämnade han dem till att stenas. Så det Josefus berättar om, det är hur Jakob blir avrättad i Jerusalem. Men han lägger till den här informationen att det var den Jakob som var bror till Jesus, han som kallas Kristus. Klockren referens förstås till den historiska personen Jesus i en av de viktigaste historieskrifterna vi har om antiken. Vi kunde fortsätta att läsa ett annat ställe hos Josefus, men jag väljer att gå vidare till Tacitus. En aktad romersk historieskrivare. Han berättar om en händelse i Rom 2 år senare, nämligen år 64. Då har Rom brunnit. En fruktansvärd händelse. Stora delar av imperiets huvudstad är ödelagd av branden. Nero passar då på att annektera stora landområden i staden Rom för att få ytterligare yta att bygga ett gigantiskt palats åt sig själv. Då sprider sig ryktet i staden att det är Nero som själv har tuttat på sin huvudstad för att komma åt de här tomterna och kunna bygga sitt gigantiska palats. Och han får hela befolkningen mot sig. Och Tacitus berättar att Nero då måste göra någonting åt det här. Han måste försöka rädda situationen. Och han räddar den på följande sätt. Tacitus skriver: kejsar Nero utpekade som skyldiga till branden i Rom en grupp personer vilka folket kallade kristna. Kristus, upphovsmannen till namnet, hade lidit döden under Tiberius regering genom dom av prokuratorn Pontius Pilatus. Ytterligt intressant. Nero beslutar sig för att anklaga de kristna, och nu måste Tacitus förklara för sina läsare vem de kristna var. Jo, det är en grupp människor som har fått sitt namn utifrån Kristus. Och Kristus var en person som hade blivit avrättad under Tiberius regering, när Tiberius var kejsare, och under ståthållaren, prokuratorn Pontius Pilatus. Det här är en händelse som Tacitus återger, som då sker år 64, när Tacitus själv var 8 år och levde i Rom. Han återger en händelse under sin egen livstid, i sin egen hemstad, och han talar om Jesus, upphovsmannen till den kristna rörelsen, avrättad när Tiberius var kejsare. Så, det finns uppgifter i ett antal antika skrifter om Jesus från Nazaret. Och vi kunde fortsätta att läsa flera andra, Svetonius och ytterligare personer. Då är det en del personer som säger så här: okej. Visst, vi har några uppgifter hos Paulus, vi har några uppgifter hos Josefus och Tacitus. Men kom igen! Om nu Jesus var så fantastisk, om han var så underbar, om det skedde så enormt märkliga saker, då borde vi ha massor med material. För ärkebiskopen K.G. Hammar, han kan säga så här: hur ska man kunna förklara att något så genomgripande inte har lämnat några nämnvärda avtryck utanför evangelierna? Alltså det är... han indikerar att det är något konstigt här. Vi borde ha haft mycket, mycket mer material. Ja, låt oss reflektera kring detta. Är det något konstigt här? Nej, verkligen inte. Jesus var en offentlig person under 3 år. Inte under 3 decennier. 3 år. Var befann han sig? I Rom? Nej, på den galileiska landsbygden. Huvuddelen av de 3 åren. Hur många landsbygdspredikanter dyker upp hos Josefus och Tacitus? Nej, det är snarare så att vi har väldigt mycket material om Jesus med tanke på hans korta tid som en offentlig person. De romerska historieskrivarna, de var bara intresserade av sådant som direkt rörde det romerska riket och det romerska rikets stabilitet. Det är det de skriver om. Varför ska de skriva om en predikant i Israel? Låt oss fundera lite ytterligare kring det här. Bakgrunden här till Hammars frågeställning, det är någonting som ofta dyker upp i diskussioner. Nämligen att man bär med sig någon sorts, utan att vara medveten om det, någon sorts historikerns drömscenario. Om en historiker får drömma, då drömmer man ju så här. Att man ska ha många, oberoende, utförliga, samtida ögonvittneskällor skrivna från olika utgångspunkter, både sympatisörer och kritiker, bevarade i original om alla betydelsefulla händelser. Okej, det är väl drömscenariot. Det är väl så man skulle önska att det var. Finns det någon enda händelse som kan matcha det här, de här kriterierna? Och svaret är ju nej. Vi kan ju drömma om det här så mycket som vi vill, men det hjälper ju inte. Situationen är inte så här. Om en enda händelse i antiken. Har någon av er varit med om en hårddiskkrasch? Jag ser att några mulnar och tänker bittra tankar. Det är förfärligt. Allt material man har försvinner, eller hur? Det är bara borta. Källorna från antiken, de har råkat ut för hårddiskkraschar många gånger, om ni förstår metaforiskt tal. Alltså massor med texter som har funnits har gått förlorade längs vägen. Därför att fukt och mögel har förstört det. Därför att bränder har ödelagt biblioteken. Därför att främmande herrar har invaderat. Därför att människor har läst sönder det som vi läser sönder en pocketbok, och så trillar det isär. Det allra mesta material som har funnits finns inte längre. Och det är bara att gilla läget. Det är helt meningslöst att sätta upp ett sånt här drömscenario. Vi har inte en enda originaltext från antiken. Vi har bara kopior. Väldigt många händelser har vi bara en källa om. Och då kan man inte hålla på och beklaga sig. Åh, varför har vi inte många fler? Man får säga, wow, vi har en källa så vi kan veta någonting. Man måste ju vända på perspektivet och titta på det vi har. Och sluta drömma om det man skulle önska att man hade, eller hur? Låt mig exemplifiera det. Svetonius, romersk historieskrivare. Vi har en bevarad skrift från honom, där han nämner Jesus. Sen har vi tre delvis bevarade skrifter, men vi har dem inte i dess helhet. Sen vet vi att han skrev ytterligare 14 skrifter, men de är fullständigt förlorade. Vi har ingen aning om vad som stod där. Vi vet att de fanns, därför att andra författare säger att Svetonius skrev den och den boken. Men vi har inte tillgång till den. Stod det någonting om Jesus idag? Vi vet inte. Den store historieskrivaren Plutarkos, han skrev 300 verk. 150 av dem är förlorade. Vi har ingen aning om vad det stod. Bara 150 finns bevarade. Eller ta Tacitus, som jag nyss citerade. Hans stora verk, Annalerna, består av minst 16 böcker. Men där har flera gått förlorade. Vi har inte tillgång till dem. Tacitus beskriver sammanlagt 54 regeringsår hos romerska kejsare. Man går igenom systematiskt, kejsare för kejsare, och sammanlagt 54 år. Men vi har tillgång endast till 40 av de åren. Därför att de andra böckerna har gått förlorade. Till exempel är det så att Tacitus berättelse bryts år 29 och återupptas år 32. Och nu blir det spännande. År 30 är ett av de möjliga avrättningsåren för Jesus från Nazaret. Och där vet vi inte vad Tacitus skrev. För vi har inte den texten. Jag menar att K.G. Hammar har helt fel när han ställer frågan, borde vi inte ha mer? Alltså den här frågeställningen, borde inte X ha skrivit om någonting, är en felaktig frågeställning. Låt mig illustrera det. Profeten Johannes Döparen, han är omnämnd av Josefus, judisk historieskrivare, men inte omnämnd av Filon, en annan judisk historieskrivare. Johannes, döparen, är omnämnd i evangelierna, men inte omnämnd av Paulus. Det råkar nämligen vara författarens privilegium att välja vad man ska skriva om. Man måste inte skriva om alla människor man känner. Farisén Hillel, som är den största judiska läraren i den fariseiska traditionen. Josefus var själv farisé. Han nämner aldrig Hillel. Hillel omnämns först i Mishna flera sekler efter sin död. Tredje exempel, kung Agrippa, den första. Josefus berättar om honom. Lukas berättar om honom i Apostlagärningarna. Tacitus nämner honom bara i en halv mening. Han talar om att Agrippa den första dog. Det är det enda han säger. Och det är klart att vi kan bli arga då på Tacitus. Varför skrev du inte om Agrippa? Men det är författarens privilegium att välja vad man skriver om. Därför är det en meningslös frågeställning att säga, borde inte den ha skrivit? Man måste vända på det och titta på vad har människor faktiskt skrivit om. Och då har de skrivit om Jesus. Låt mig ta ett nytida exempel för att avrunda det här. Ronald Reagan, amerikanska presidenten, han skrev en självbiografi, An American Life. Och till väldigt många läsares förvåning använder han bara två meningar till att beskriva sina barns mamma, sin första fru. I en stor, omfattande biografi om sitt liv är detta det enda han skriver om sin första fru. Samma år gifte jag mig med Jane Wyman, en skådespelare som också hade kontrakt med Warners. Vårt äktenskap resulterade i två underbara barn, Maureen och Michael, men fungerade inte och 1948 var vi skilda. Det är en författare som själv väljer vad man vill ta med och vad man vill utelämna. Och det måste man respektera. Om vi då vänder på det och säger, låt oss titta på de historieskrivare som har skrivit om Jesus. Hur blir det då? Vilka historieskrivare, vars material har överlevt in i vår tid, har skrivit om Jesus? Låt oss titta på det i kronologisk ordning. Första historieskrivaren är Titus Livius. Han dog 17 efter Kristus. Skulle han kunna skriva om Jesus? Nej, Jesus är inte en offentlig person när Livius dör. År 17 har Jesus inte framträtt. Så Livius kan inte skriva om Jesus. Nästa historieskrivare heter Paterculus. Han dör år 30. Han lägger ner pennan år 29. Den sista händelsen i hans historieverk sker år 29. Skulle han kunna skriva om Jesus? Det beror lite på då hur man daterar Jesu offentliga verksamhet. Om Jesus var verksam 30-33, då kan ju Paterculus inte skriva om Jesus. Om Jesus är verksam 27-30, det andra alternativet, då finns det ju en liten överlappning. Men år 29, när Paterculus slutar skriva, har Jesus inte haft den minsta kontakt med den romerska myndigheten. Det får han ju först i mötet med Pilatus, i så fall år 30. Efter det att Paterculus har slutat skriva. Så Paterculus har ingen som helst anledning att skriva om Jesus. Nästa romerska historieskrivare, vars material har överlevt in i vår tid, det är Publius Cornelius Tacitus. Och han har skrivit om Jesus. K.G. Hammar, det finns ingenting egendomligt i situationen. Den första historieskrivare i Rom, vars text har överlevt in i vår tid, som skulle kunna skriva om Jesus från Nazaret, har skrivit om Jesus från Nazaret. Bart Ehrman, ateist, väldigt kristendomskritisk. Han skriver så här i en alldeles nyutgiven bok som heter Did Jesus Exist? Jesus existerade. Och de högljudda personer som förnekar det gör det inte för att de har undersökt bevisen utifrån en historikers sakliga betraktande, utan därför att de har någon annan agenda som detta förnekande tjänar. Ur saklig synpunkt har det funnits en Jesus från Nazaret. Bart Ehrman, ateist, mycket kritisk till kristendomen, understryker det självklara i att en historiker bejakar att Jesus har funnits. Dessutom är det ju så här att om du plockar bort Jesus från Nazaret, så står du utan meningsfull förklaring till den kristna kyrkans framväxt. Men den kristna kyrkan har inte alltid funnits. Sen startade någon gång. Vem drog igång kyrkan? Om det inte var Jesus, vem då? Och vi har inte någon som helst indikation på någon annan person som skulle kunna vara kyrkans upphov. Paulus har inte startat kyrkan. Han förföljde ju kyrkan. Den fanns innan han blev kristen. Och man har ingen som helst meningsfull förklaring till hur en rörelse skulle hitta på att deras ledare blev korsfäst. Det finns inget mer skamfyllt än korsfästelse. Du kan inte dö heroiskt på ett kors. Du kan dö heroiskt i strid. Du kan visa ett visst heroiskt mod om du ska avrättas med halshuggning eller på något annat sätt, att du visar ditt lugn. Men korsfästelse, det är det mest förödmjukande Du kläs av naken. Du torteras. Du spikas upp och hänger hjälplös. Och under många timmar plågas du ihjäl. Det går inte att dö heroiskt på ett kors. Finns ingen chans i världen att man skulle hitta på en religiös ledare som blev korsfäst. Den enda anledningen att de kristna säger detta, det är ju därför att deras ledare blev korsfäst. Den verkliga personen, Jesus från Nazaret, avrättades på ett kors. Okej, vi talar om en verklig person. Vi kan datera honom. Med stor sannolikhet är han född 6 före Kristus. Och han avrättades 30 eller 33. Vi kan säga detta därför att han föddes före Herodes den stores död, som var 4 före Kristus. Herodes dör då. Jesus föddes innan hans död. Det är 3 välkända ämbetsmän som är involverade i Jesu avrättning, eller i rättegången och avrättningen: Kajafas, Pilatus och Herodes. Och om man ställer samman deras årtal, så kommer man fram till att Jesus måste ha avrättats någon gång mellan år 26 och 36. Om Jesus avrättades en fredag, vilket vi har goda skäl att tro, så kan vi nagla ner det, eller zooma ner det till 2 möjliga dödsdagar. Jesus avrättades antingen den 3 april år 33 eller den 7 april år 30. Det är nästan omöjligt att ta ställning. Forskare går fram och tillbaka mellan de 2 uppgifterna. Och det spelar inte någon roll vilket dateringen. Möjligen en liten majoritet som säger år 33. Den 3 april år 33. Okej, vän av ordning kan ju nu invända. Ja, men nu börjar du ju hänvisa till uppgifter ur evangelierna. Ja, det gjorde jag. Och det är det vi ska gå över till nu. Huvudkällan. Vad kan vi säga om huvudkällan, evangelierna? Och nu har jag varit i många, många samtal med studenter och unga människor i Sverige om det här. Och då är invändningen direkt. Okej, den viktiga källan, den avgörande källan för att få en bild av Jesus, det är evangelierna. Men kom igen, det här är ju inget historiskt material, det här är ju en religiös bok. Det kan vi inte ta på allvar som historiskt material. Det är ju fullt av under och tecken och Gud och uppenbarelse och böner och änglar. Och det är väl inte historiskt, det är ju religiös skrift. Ja, det är sant. Det innehåller väldigt mycket referenser till Gud och en andlig värld. Innebär det att det inte kan vara historiskt material? Så här säger Ben Witherington, som är en ledande NT-forskare. En sak som definitivt skiljer modern historieskrivning från praktiskt taget alla former av antik historieskrivning är att i antiken drog sig inte författarna för att inkludera det gudomliga eller övernaturliga i sina berättelser om historiska händelser. Det är inget speciellt med Bibeln eller med Nya testamentets skrifter att man berättar historia men gör referenser till Gud eller gudarna eller ödet eller det övernaturliga. Det gör i praktiskt taget alla texter från antiken. Därmed kan man inte avvisa en text bara för att den innehåller sådana referenser. Plutarkos, som har skrivit massor med böcker, han avvisar mycket tydligt ateismen och naturalismen och bejakar det gudomliga. Men självklart kan han fortfarande berätta verklig historia. Ett intressant exempel är Julius Caesar och den stora händelsen när han går över den italienska floden Rubicon den 10 januari 49 före Kristus för att tåga mot Rom. Han är väldigt tveksam inför detta val. Därför att om han går över den floden så är det en officiell krigsförklaring. Han startar ett inbördeskrig i Rom och han vet att det är, han ställer allt på spel och han vacklar fram och tillbaka. Ska han göra det? En av de källor som berättar om detta är Suetonius. Enligt Suetonius så fattar Julius Caesar sitt beslut att gå över Rubicon på grund av en syn att gudarna uppenbarar sig för honom. Han ser en varelse som spelar flöjt. Och han säger, detta är gudarnas tecken. Nu är tärningen kastad. Det är därifrån det uttrycket kommer. Och så går han med sina soldater över Rubikon. Vad gör historiker av detta? Ja, man måste inte acceptera att gudarna uppenbarade sig för Svetonius. Men man kan fortfarande läsa Svetonius berättelse om Julius Caesar och hur han väljer att starta ett inbördeskrig. Precis så är det med Nya Testamentet. Du behöver inte i utgångsläget köpa varje övernaturlig referens. Men du kan inte förkasta det som ett historiskt material bara för att det har sådana referenser. Ja, men säger folk, det kanske är så att man får köpa att det finns en övernaturlig dimension i texterna. Men de här texterna, de är ju väldigt subjektiva. De är ju skrivna av hans vänner och de som trodde på honom och de som ville promota kristen tro. Nej, jag skulle vilja ha objektivt historiskt material. Ja, det skulle jag också gärna vilja ha. Så brukar jag vara lite elak och ställa motfrågan. Kan du ge ett exempel på ett objektivt historiskt material? Ja, det brukar ju bli väldigt tyst. Allt historiskt material är ju skrivet från en infallsvinkel istället för en annan. Tänk på de överlevande från Auschwitz. Är de subjektiva? Är de känslomässigt involverade? Har de en agenda när de berättar? Ja. Är de dåliga vittnen? Måste vi underkänna att de kan ge oss kunskap om vad som hände? Nej, verkligen inte. Låt mig ge dig ett exempel. Den stora filosofen Sokrates, hur vet vi någonting om honom? Han skrev inte en enda rad, vi har ingenting från hans penna. Ändå kan man slå upp i en uppslagsbok och läsa. Han var en stor filosof i Aten. Massor med ungdomar drogs till honom. Han hade en speciell metod, den sokratiska metoden att ställa frågor. Han fick många vänner, men också många fiender som menade att han förledde ungdomen och introducerade främmande gudar. Och man dömde honom till döden. Och utan att röra en min så tömde han giftbägaren och dog. Hur vet vi det? Ja, det vet vi utifrån fyra källor. Fyra huvudsakliga källor om Sokrates. Det är Aristofanes, en samtida komediförfattare som skriver om Sokrates. Det är Platon som var Sokrates lärjunge under 8 år. Och som 50 år efter Sokrates död skriver om sin vördade mästare. Det är Xenofon som var Sokrates vän. Och som 40 år efter Sokrates död skrev 3 vänböcker om Sokrates. Och så är det Aristoteles. Som var lärjunge till Platon, så vi är ett steg längre bort. Som 50-60 år efter Sokrates skrev om honom. Nu säger historiker att 2 av de här källorna är av extra intresse. Nämligen Platon. För han var Sokrates lärjunge, han följde honom, han visste vad Sokrates tänkte, hur hans undervisning gick till, vad han stod för. Han är ett fantastiskt vittne om Sokrates. Och det andra är Xenofon. För han var Sokrates vän. Han kände honom. Han visste vem han var. Och ni förstår ju vart jag vill komma. Det är inte din källas nackdel att man är en lärjunge eller en vän. Det är ju källans stora fördel. För det innebär ju att man vet vad man talar om, eller hur? Tänk dig själv. Det är så här att alla människor som lever, de har ju en cirkel av andra människor runt sig som bättre än resten av mänskligheten vet vem de är. Så är det med dig. Om någon en dag ska skriva en biografi om dig och de kan inte prata med dig själv. Vilka ska man helst prata med? Jo, människor i den här cirkeln runt dig. Din familj, dina barn, dina vänner. Det är ju de som vet. Ja, men är det här verkligen historiska källor? Ofta har man det ju i skinnband och guldsnitt och prassligt blad och ni använder det i kyrkorna och ni liksom predikar över det, mediterar över det och ber över det. Det känns inte som historiskt material. Är det verkligen historiska källor? Kåga Hammar igen. Evangelierna, som ju till sin karaktär är trosdokument, Därmed vittnar de i första hand om den tro som fanns i de första kristna församlingarna, inte om den historiska Jesus. Och det här har under ungefär 100 år bland teologer, inte fullt, för från början av 1900-talet in till 80-talet, 90-talet, så var det en dominerande uppfattning. Man sa, evangelierna ska inte förstås som historiska källor. Det är trosdokument. De visar hur de kristna år 80 och 90 predikade. De visar inte vem Jesus var år 30. Det här är en väldigt viktig fråga. Vad är det här för någonting? Är det religiösa meditationer från församlingarna en massa decennier efteråt? Många vanliga läsare av evangelierna blev väldigt konfunderade. Hur kan man komma fram till såna här teorier? Många litteraturvetare är väldigt konfunderade över K.G. Hammars perspektiv. Det som teologiskt kallas för formkritik. C.S. Lewis, som var professor i litteratur i Cambridge, han säger så här. Jag har läst dikter, kärleksberättelser, visionslitteratur, legender, myter hela mitt liv. Jag vet vad de är. Jag vet att inte något av det är så här som evangelierna är. Eller för att ta ett nutida exempel. Det här är från en bok som kom ut 2010. En amerikansk litteraturprofessor, Holly Ordway, som berättar om sin väg till tro. Och hur hon som litteraturexpert börjar läsa evangelierna. Och hon säger, jag läste igenom evangeliets berättelser igen och försökte ta in vad de sa. Jag var tvungen att erkänna. De återgav fakta, inte sagostoff. Jag hade genomdrängts i folklor, fantasi, legend och myt ända sedan jag var barn. Och jag hade studerat dessa litterära genrer som vuxen. Jag kände till deras struktur, deras smak, deras rytm. Inget av dessa stilistiska fingeravtryck dök upp i Nya testamentets böcker som jag läste. Evangelierna hade en oemotsäglig historisk struktur med all udda klarhet i detaljer som kommer när en författare återberättar något så stort att även när han berättar det kan han inte se alla konsekvenser. Intressant, så har teologerna börjat komma i fatt litteraturvetarna. Och K.G. Hammars perspektiv är idag föråldrat. Så här skriver Richard Burridge, som är världens idag kanske ledande forskare när det gäller genre och evangeliernas genre. Och han säger så här. Identifieringen av evangeliets genre som en typ av grekisk-romers biografi har nu blivit konsensus bland NT-forskare. Alltså det som idag är den allmänna uppfattningen, det är att evangelierna ska förstås som biografi. Som en historieteckning av en verklig person och vad som hände med honom. Det är inte ett trosdokument, även om det vill väcka tro förstås. Men genren är inte ett trosdokument. Utan det är grekisk-romers biografi. Det är historieskrivning med fokus på en individ. Vi har mycket fördomar mot antiken. Och vi kan lätt tänka att antikens människor inte klarade av att vara skeptiska och kritiska. När man då skulle skriva biografier, man skulle återberätta händelser. Där tror jag vi behöver göra upp med en del fördomar. Herakleitos säger när det gäller historieskrivning i antiken. Ögonen är säkrare vittnen än öronen. Vad vill han säga med det? Jo, man ska inte gå på hörsägen. Man ska inte bara köpa att någon säger att det är så här. Man måste ta reda på det själv. Man måste själv åka iväg och se eller tala med någon som verkligen har sett det med ögonen. Inte bara hört från någon som har hört från någon som har hört från någon. Alltså man var noggrann. Det är väldigt intressant att börja undersöka evangelierna från det här perspektivet att de är biografier skrivna utifrån uppgifter från ögonvittnen. Och man kan ställa en massa frågor. Vad vet evangeliets författare om lantbruket i Israel, om växtligheten, om geografin, om topografin, om vädret, om språket, om arkitekturen, juridiken, politiken, ekonomin, religionen, sociologin, samhällsklasser, hur man relaterar till varandra, hur sjuka och friska förhöll sig, hur rika och fattiga förhöll sig, hur män och kvinnor förhöll sig. Hur var det i Israel på 30-talet? Det här är väldigt intressant, och hade vi haft många, många, många timmar på oss hade vi kunnat gå igenom varenda punkt här. Tänk så här att du ska hitta på en berättelse som handlar om Polen för 100 år sedan. Som handlar om Rumänien för 100 år sedan. Hur skickligt hade du kunnat beskriva det här landet? När det gäller alla de här sakerna. Ja, de flesta av oss vet bara några få saker om Polen för 100 år sedan. En källa som inte går tillbaka till verkliga ögonvittnen vid den tiden avslöjar sig ju direkt genom att beskriva alla de här sakerna på ett felaktigt sätt. Och jag ska visa på något område här hur evangelierna på ett häpnadsväckande sätt lever upp till att vara just en verklig ögonvittnesskildring. Det här är alldeles ny kunskap vi har fått. 2003 så publicerade en judisk forskare som är verksam i Berlin som heter Tal Ilan, hon är professor i judisk historia. Hon gjorde en sammanställning av 3000 namn i dokument och inskriptioner från Jesu tid i Israel. Och så undersökte hon judiska gemenskaper utanför Israel. Och det visade sig att de här skiljer sig åt hur man namngav sina barn. Och så ställde hon samman allt detta i någon sorts gigantisk telefonbok från antiken. Alltså där man får statistik om vad människor hette i Israel vid Jesu tid och vad de judiska judarna hette i Egypten. Okej? Okay? Det här kände man inte till tidigare, man hade inte den här statistiken. Så kom en engelsk enteforskare som heter Richard Balcom, professor i Nya Testamentet, så kom han in i bilden och började bearbeta den här statistiken och jämföra den med Nya Testamentet. Och började göra jämförelser med evangelierna. Och det här finns redovisat i en bok som heter Jesus and the Eyewitnesses. Och jag bygger på den boken och också på forskning från en enteforskare i Cambridge som heter Peter Williams, en väldigt duktig forskare. Och det här handlar om hur man namnger sina barn. Tänk efter nu här. Alltså, det går ju trender i namn. Och det förändras, eller hur? Jag bara kollade lite namntoppen här i Sverige. År 2000, då var Alexander vanligaste pojknamnet och Elin vanligaste flicknamnet. 2005 var Elias det vanligaste pojknamnet och Julia det vanligaste flicknamnet. 2012 var det William och Alice. Det där förändras hela tiden. Förändrades kanske lite långsammare i antiken, men det förändrades. Nå, om vi då tittar på namnen. Nu får ni en översikt här, vi ska inte gå igenom alla siffrorna. De visar sig någonting väldigt intressant. De populäraste namnen bland judar i Israel, 330 före Kristus till 220 efter Kristus, då är det så här. Att det populäraste namnet, totalt sett, det är Simon, det är det populäraste pojknamnet. Det är också det vanligaste namnet i Nya Testamentet. Det är det vanligaste namnet hos Josefus. Det är det vanligaste namnet på ossuarierna, alltså de små benkistor man använder vid begravningar. Och det är det näst vanligaste namnet i Qumran. Det här är en väldigt intressant överensstämmelse. Namn nummer två, totalt sett är Josef. Det är det näst vanligaste namnet i Nya Testamentet. Det är det näst vanligaste namnet hos Josefus. Det är det näst vanligaste namnet på benkistorna. Och det är det vanligaste namnet i Qumran. Det här börjar ju bli intressant. Hade du 50 eller 100 år... Hade du, om du skulle kunna skriva om Polen eller Rumänien 50 eller 100 år tillbaka i tiden, kunnat namnge personerna på rätt sätt? Så det stämde vad människor i Polen eller Rumänien hette vid den tidpunkten, så du fick namnen rätt och i rätt proportioner. Det är inte speciellt sannolikt, eller hur? Om du tar dem två vanligaste namnen i Israel, Simon och Josef. I Israel så hette 15,6% av männen Simon eller Josef. I evangelierna och apostlärningarna så är det 18% av männen som bär namnet Simon eller Josef. Om du tar de 9 vanligaste namnen i Israel så är det 41% av männen som bär de namnen. Evangelierna och apostlärningarna så är det 40% som bär namnen. Korrelationen är nästan absolut. Inte får man till det om man sitter och spekulerar ihop någonting decennier efteråt. Notera att de flesta är överens om att evangelierna skrevs inte i Israel. De skrevs i Syrien eller i Efesos eller i Rom. Hur har de kunnat få namnen rätt? Man kan också se att namnen var annorlunda i den judiska kolonin i Egypten. Så, där var det vanligaste namnet Lazarus eller Eliaser, en version av det. Det var nummer 3 i Israel. Det näst vanligaste var Sabbataios, som var mycket ovanligt namn i Israel. Och som inte dyker upp en enda gång i Nya Testamentet. Det var namn nummer 68 i Israel. Josef var namn nummer 3, det var nummer 2 i Israel. Dositeus var namn nummer 4, men det var namn nummer 16 i Israel. Och Pappus var namn nummer 5, men det var namn nummer 39. Ser ni här att alltså på ett visst ställe så får man en distinkt namngivning. Vi påverkas ju av varandra, eller hur? Det gjorde man också i antiken. Ja, nu kommer ytterligare en intressant sak. Man var inte så uppfinningsrika när det gällde namn. Väldigt många hade samma namn. Och det skapade ju en viss förvirring. Och om du läser evangelierna så noterar du att en mycket stor grupp har tilläggsnamn för att man ska kunna identifiera dem. Så Maria, så halva befolkningen av kvinnligt kön hette Maria. Och därför måste man identifiera dem. Maria från Magdala, platsen hon kom från. Eller Maria Jesu mor. Eller Maria Josefs mor. Okej, så här får man göra. Så sker ju i en gymnasieklass idag. Två personer med samma namn, då får någon något smeknamn, eller hur? Man måste kunna identifiera. Om man läser i Matteus 10, när Jesus utväljer de 12 apostlarna, så upptäcker man något intressant. Jag ska sätta upp de 12 apostlarna. De tilläggsnamn som Jesus ger, eller som texten ger. Och efternamnet. Om de inte har ett tilltalsnamn så står det hur vanligt eller ovanligt det här namnet var på en lista av de, man graderar namnen, de 99 vanligaste namnen. Ni kommer att se här. Så här ser det ut. Simon, det vanligaste namnet i Israel, som kallas Petrus. Han får ett tilläggsnamn. Och hans bror Andreas. Andreas finns inte ens på listan av de 99 vanligaste namnen. Han behöver inget tilläggsnamn. Jakob. Zebedaios son. Jakob var det 11:e vanligaste namnet. Och han kallas för Zebedaios son. Så man vet vilken Jakob det är. Och hans bror Johannes som också är Zebedaios son. Filippos. Det är namn nummer 61. Han behöver inget tilläggsnamn. Och Bartolomaios. Det är namn nummer 50. Han behöver inget tilläggsnamn. Thomas finns inte ens med på listan över de 99 vanligaste namnen. Och tullindrivaren Matteus, han får en beskrivning utifrån sitt yrke. För Matteus är det 9:e vanligaste namnet. Jakob, igen det 11:e vanligaste namnet, han är Alfaios son. Och Thaddaios, det är det 39:e vanligaste namnet, så det är långt ner på listan. Han behöver inget tilläggsnamn. Simon, det är det vanligaste namnet, så han är Kananaios. Och Judas, som är det 4:e vanligaste namnet, det är han som är Iskariot. Ser ni att mönstret stämmer perfekt? De som har ett tilläggsnamn som identifierar vilken Simon eller Jakob eller Judas det är, just de namnen var de vanligaste. Hur träffar man så här rätt om man ska sitta och hitta på sånt här decennier efteråt? Ja, det är mycket sannolikt att säga att detta har blivit rätt. Därför att det återger verkliga gestalter under den här tiden. För ett år sedan träffade jag en kvinna från USA som jag aldrig träffat tidigare. Vi hälsade på varandra och hon sa, jag kommer från Sverige. Min farmor kom från Jesus lilla. Omedelbart visste jag att hon talade sanning. Därför att Jesus lilla, det är en människa som vet vad Jesus lilla är. Du kan söka på internet, det finns inte där. Du kan söka på Wikipedia, det finns inte där. Det finns inte en människa i Sverige som vet vad Jesus lilla är om man inte har varit där. Och jag har varit där. Det finns ett missionshus i Jesus lilla. Men det är en absolut obetydlig ort utanför Knislinge i Skåne. Men omedelbart visste jag ju att hon berättar en sann historia här. För ska man hitta på att man har någon anfader från Sverige, hur får man till Jesus lilla? Ja, det här är intressant om man tittar på geografin i evangelierna. Det här nämns förstås Jerusalem. Men sen nämns massor med orter. Nasaret, Kafarnaum, Betania, Betlehem, Betsaida, Jeriko, Sidon, Tyros, Ainon, Arimataya, Betfage, Caesarea Filippi, Kana, Korasin, Dalmanuta, Emau, Efraim, Nain, Magadan, Salim, Sykar. Många av de här är små orter. Inte en person i Romarriket kände till dem om man inte hade varit där. Det fanns inga kartor att slå upp, du kunde söka på internet. Du känner inte till de här orterna om du inte har varit där på plats. De gnostiska evangelierna, de är skrivna långt efter från människor som inte hade varit där. De nämner bara Jerusalem, det enda staden, i 13 gnostiska texter. Ja, det är en text som nämner Nasaret, för Jesus är från Nasaret. Men annars är det bara Jerusalem. För de har ingen aning om landet där han verkade. Hur nära är evangelierna tidsmässigt? Jesu offentliga liv, det är runt år 30. Nya testamentets evangelier är skrivna, om vi följer standarduppfattningen, någonstans från 60-talet till 90-talet. Det är ungefär 30 år mellan Jesus och de första nedteckningarna. Det är en del som tycker att det låter ganska mycket. Men jag kan berätta en lite skrämmande sak för er. Jag minns vad som hände för 30 år sedan. Det är sant. Jag var där. Och en del av er minns saker som skedde längre tillbaka än 30 år. De gnostiska evangelierna här är oerhört mycket senare. Nu kan man datera evangelierna på, man kan datera de närmare händelserna. Jag har några olika exempel här. En ateistisk NT-forskare som daterar Markus evangeliet redan någonstans mellan 35 och 45. Här är en annan forskare som daterar Markus evangeliet år 45. En annan forskare som säger det är någonstans mellan 45 och 60. Men standarddateringen är att Markus evangeliet är skrivet som det första evangeliet runt år 60 eller på 60-talet. Det innebär att, och det här blir det sista jag ska säga, det innebär att det finns en lucka som oroar många av oss mellan Jesus, hans offentliga verksamhet, och evangelierna. Vad i all sin dag hände där mellan den faktiska Jesus och sen nedteckningarna? För hur du än daterar evangelierna, även om du daterar dem tidigare, så kommer det vara en lucka där. Och den stör oss, eller hur? Det är kanske inte så konstigt att det finns en viss lucka. Man beräknar att i Romarriket så var upp mot 95% av befolkningen analfabeter. Bland judarna såg det annorlunda ut, men i Romarriket generellt att 95% var analfabeter. Om du har ett brinnande budskap, om du vill nå Romarriket med ett gott budskap, vad är det första du tänker? Oh, jag måste skriva ner det. Nej, det gör du inte. Då når du 5%. Och när du har skrivit ner det så har du en text som en person kan läsa, eller hur? Det finns ingen tryckpress och du kan inte faxa det. Och du liksom... Så hur spred man information i Romarriket? Muntlig kommunikation. Det är helt självklart. Om du vill påverka människor, om du vill ge ett budskap, då talar du till människor. Så det är inte så konstigt att man inte var upptagna år ett med att göra stora skriftliga sammanställningar. Det viktiga var ju att få ut budskapet. Men vi undrar ju ändå, vad hände i den här luckan? Det intressanta är att vi vet. Jag ska läsa från Lukas 1, där Lukas täcker igen den här luckan för oss. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordet tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Så inleder Lukas sitt evangelium. Här ger han oss faktiskt 10 informationsbitar om vad som hände i luckan. Han skriver själv sitt evangelium kanske någon gång på 70-talet. Och då säger han så här. När han skriver fanns det redan skrivna sammanställningar. Markus är garanterat en av dem och det fanns andra. Det fanns många sådana sammanställningar om Jesu liv. Som han hade skrivit ner. Berättelserna om Jesus. Därför att man ville tidigt ge en samlad skildring av vad som hade hänt. Inte bara de 10 bästa Jesusorden. Inte bara de häftigaste miraklerna. Man ville ge en samlad skildring, helheten, av det som hade hänt. Därför att det här var inte vilka händelser som helst. Det var stora, avgörande händelser som hade ägt rum. Informationen om dessa händelser kommer från ögonvittnen som Lukas har intervjuat. De som hade varit på plats. Han var själv inte ett ögonvittne. Men han har talat med dem som har vandrat med Jesus i alla de här små orterna som vi nyss beskrev. Ögonvittnen, inte bara som har passerat Jesus och sett ett under eller hört ett tal. Utan som var med från första stund till uppståndelsen och himmelsfärden. Som var ögonvittnen hela tiden. Det är de ögonvittnena han har talat med. Ögonvittnen som inte var anonyma utan som blev ordets tjänare. Som var de som hade muntligt förkunnat detta i den här luckan. Och notera här att Jesus hade ju lärjungar. Och han var en rabbi. Och det ingick i lärjungarnas uppdrag att lära sig rabbinens undervisning utantill. Man har redan under Jesu liv memorerat hans undervisning. Gått igenom den, lärt sig den utantill. Och sen har man förkunnat det. Och man har offentligt stått upp för det. Det är inte anonyma vittnen. Och sen har Lukas då själv grundligt kunnat sätta sig in i allt ända från början. Och så har han beslutat sig för att i rätt ordning skriva ner informationen. Och nu kan han då säga att alla upplysningar han ger i sin skrift är tillförlitliga. Det finns en del personer som får för sig att den kristna traditionsförmedling har gått till som viskleken. Du vet viskleken, någon viskar i örat på en person och så viskar den på nästa. Vi skulle kunna starta här och låta ett meddelande gå. Och det som jag viskar i örat på Mats, det kommer att vara fullständigt förvanskat när det kommer ner till Anneli längst ner i hörnan. Kan vi veta att det inte var så här, säger människor. Tänk efter nu, vad är problemet med viskleken? Ja, det är väl 3 problem. 1, du viskar. Det är väl därför man missförstår det, eller hur? De första kristna viskade inte. De proklamerade högt och tydligt. Så det första problemet är att man viskar. För det andra, du får bara höra det en gång. Du får inte lov att fråga, vad sa du? Men de första kristna upprepade ju budskapet gång på gång. Och för det tredje, du får bara höra det från en person. Och det är klart, om någon viskar och du får inte återupprepa det och du får inte fråga någon annan, det är klart att budskapet missförstås. Men det här har ju ingen som helst parallell till hur det kristna budskapet förmedlades, eller hur? Det var offentligt, du kunde ställa frågor. Det finns ingen som helst likhet. Det fanns 3 kontrollerande faktorer här i luckan. Det fanns en muntlig tradering där man hade lärt sig budskapet utantill. Och man förde det vidare oförändrat. Man hade säkert gjort skriftliga noteringar redan från början. Vi vet att en av lärjungarna, åtminstone Matteus, han kunde föra kassabok. Han kunde skriva. Han hade drivit in skatter, eller hur, och redovisat det till Herodes. Och det var ögonvittnen som var med i hela processen, som var de offentliga garanterna för sanningen. Det finns mycket mer man skulle kunna säga, och jag hoppas ni har mycket intressanta frågor och reflektioner utifrån det här. Jag har försökt lyfta fram några sidor som visar att evangelierna, det som är huvudkällan om Jesus från Nazaret, kommer från ögonvittnen. Om du undersöker det historiskt så kan du se att det på punkt efter punkt stämmer med all övrig kunskap vi har om livet i Israel på 30-talet. Att det stämmer på ett fascinerande sätt med namngivningen. Och att vi har all anledning i världen att utgå från att detta är en tillförlitlig återgivning om vad som hände med Jesus från Nazaret. Och nu när den här alltför långa föreläsningen tar slut så är det egentligen då allt det riktigt roliga börjar, eller hur? Alltså, vem var han då? Det jag har försökt göra är att försöka lägga en grund för att det är meningsfullt att läsa de här texterna. Eftersom de sätter oss i verklig kontakt med 30-talet. Men det är ju nu det roliga börjar. Att börja läsa texterna. Och det är det som vi behöver göra om vi är kristna. Det är det vi behöver inbjuda vår kultur att börja göra. Jag brukar sluta med ett citat som jag tycker mycket om. Jag ska göra det idag också. Jag ska bara komma fram till vad vi är. Här. Av den engelska författaren Dorothy Sayers. Hon skriver så här. Det som dödade Kristus anklagade honom aldrig, om vi ska göra den rättvisa, för att vara en tråkmåns. Tvärtom, de menade att han var alltför dynamisk för att det skulle kännas tryggt. Det har varit upp till senare generationer att linda in hans omskakande personlighet och omge honom med en atmosfär av långtråkighet. Vi har mycket effektivt klippt klorna av lejonet av Juda, certifierat honom som ödmjuk och mild och rekommenderat honom som ett passande husdjur för bleka kyrkoherdar och fromma gamla damer. För de som kände honom däremot framstod han minst av allt som en urvattnad person. De protesterade mot honom som revolutionär. Det är sant att han var ömsint mot de olyckliga, tålmodiga mot ärliga sökare och ödmjuk inför himlen. Men han förolämpade aktade kyrkomän genom att kalla dem hycklare. Han kallade kung Herodes för den räven. Han gick på fest i tveksamt sällskap och betraktade som en frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Han förolämpade upprörda försäljare och kastade ut dem ur templet tillsammans med deras tillhörigheter. Han gick fram som en ångvält bland många vördade och högaktade regelverk. Han botade sjukdomar med alla tillgängliga medel, chockerande obekymrad över andra svinjordar och ägodelar. Han visade ingen tillbörlig respekt för rikedom eller sociala positioner. När han konfronterades med frågor som ställdes för att sätta dit honom svarade han med paradoxal humor som sårade de allvarsamma. Och han kontrade med att själv ställa obehagligt prövande frågor som inte enkelt kunde besvaras utifrån färdiga formulär. Han var minst av allt en tråkig person under sin mänskliga livstid. Och om han var Gud kan det inte finnas något tråkigt hos Gud heller. Men han hade en daglig skönhet som gjorde oss fula. Och myndigheterna menade att den rådande ordningen skulle vara säkrare utan honom. Så de gjorde sig av med Gud för att få lugn och ro.